Herre, vi tackar dig för att du är här och vi tackar dig för att du vill möta oss idag. Jag tackar dig för att du är den gode herden som Rosbritt läste om tidigare. Och jag ber att du nu ska välsigna ditt ord så att det får röra vid våra hjärtan. Det är bara din ande som kan göra ett verk i våra hjärtan. Jag kan tala det du har lagt på mitt hjärta, men det är du som måste beröra. Och jag tackar dig för att du vill göra det i den här stunden. Kom helige ande och rör vid oss. I Jesu namn. Amen. I somras, eller rättare sagt när jag var på Torpkonferensen i somras, så köpte jag en bok. Och det är en gammal bok fast den är ny. Därför att den här kom ut första gången på början på 70-talet. Men sen har den kommit i nytryck. Det är en jättefin bok. Rekommenderar. Han som har skrivit den heter Philip Keller. Och titeln är En herde ser på 23 salmen. Han har själv bott mycket i Nordafrika och Mellanöstern. Och sett hur herdarna där arbetar med sina får. Och han har själv under en period varit fåraherde. Och han skriver utifrån den erfarenheten. Det är ju också så att den 23 salmen som vi hörde, den är ju skriven av kung David, den store kungen som Gud använde väldigt mycket, men som innan han blev kung var en liten herdepojk. Och han visste ju förstås precis hur det fungerar att falla får. Och utifrån det så kan man tänka sig att den här, alltså den här beskrivningen som finns i den här boken då, av den 23 salmen, kanske är lite annorlunda, på ett lite annat sätt än vi kanske har hört utläggningar om 23 salmen tidigare. Jag vet inte. Men jag kommer att tala utifrån en herdens perspektiv på den 23 salmen, eller om vi vill då, så som den är skriven, så är det ju fåret som beskriver herden i den 23 salmen. Och den där bilden av herde och får, den är ju inget som bara finns i den salmen, utan det är en vanlig bild i Bibeln för att beskriva vår relation till Gud, eller församlingens relation till Gud, eller Israels folk och deras relation till Gud. Och också en församlings relation till sina ledare och ledarens relation till sin församling. För det står att ledare är satt att vara herdar för sin jord, det vill säga församlingen. Så det finns något väldigt speciellt i den där relationen herde och får. Att bli beskriven som får eller jämfört med det kanske inte i första anblicken känns så roligt. Får är nämligen inte så särskilt smarta. De är ganska... De kan inte orientera sig, de hittar inte själva. De kan inte hålla sig rena själva. De kan faktiskt inte ens sova och vila riktigt på egen hand. För det kan de inte göra utan att vissa saker, det måste vara på ett visst sätt för det ska gå. Och de behöver hjälp med det. De kan inte heller vakta eller liksom försvara sig mot fiender eller sånt. Det går inte, det kan de inte. De är ganska bångstyriga många gånger. Och dessutom blir de väldigt lätt rädda. Och då kan de springa och börja ett får springa, då springer alla de andra. Jag bodde i Östergötland en tid under några år och jag... hade min promenadstråk, det var på kanalbanken ut med Göta kanal. Och där gick det också får och beta på våren, sommaren där då, försommaren. Och då, där kunde de ju gå för det är färister så de inte kan gå över då, för det klarar de inte de här broövergångarna. Så då gick de där. Men jag såg ju ibland hur de plötsligt bara började en tacka dra iväg och alla andra efter henne. Det ser väldigt roligt ut när de springer kan jag säga. Men det kanske bara var för någon liten grej som hon blev rädd för. Annars var de inte så rädda. Det var knappt de flyttade på sig när man kom cyklande sen. Så ibland hade de inte vett liksom att vara rädda. Och ibland blev de rädda för minsta lilla. Nåja, men det finns ju någonting fint med att vara får också. Och det är herden. Det är det bästa med att vara får. För i Sverige där har vi ju fåren i fårhagar och liksom har koll på dem på ett annat sätt. Men i Mellanöstern, i Nordafrika, där är det ju fortfarande så att herdarna, det finns herdepojkar, herdar som vallar sina får. Och då gör man det fritt ut och då måste herden finnas och leda fåren. För herden går före och fåren efter. För det är så krångliga och farliga vägar ibland. Och en bra herde, han är alltid bland sina får och leder dem och sköter om dem och vakar över dem. Så beskriver författaren det i den här boken. Och vi är också, talar Bibeln om, som får på det sättet att vi inte hittar. Vi kan inte hitta vägen själva. I Jesaja 53 och vers 6 så står det: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Ja, precis så där är det ju med får. De kan sticka iväg och så måste herden leta reda på dem. Eller hjälpa dem upp, ramlar ett får omkull och blir liggandes på rygg. Då kan de inte resa sig. Då måste herden hjälpa dem. De klarar inte ens det. Så ynkliga är fåren. Och vi är också i behov av den gode herden. Jesus, han säger i Matteus 9:36, eller det står om honom, att när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Så det är ganska uppenbart att herden har en väldigt viktig funktion. Och i psalm 23 då är det fåret som beskriver herden, kan vi säga. Och det finns, jag har listat tre punkter har jag. Och det handlar om vad herden kan hjälpa fåren med, eller vad herden gör för fåren. Och det första är att herden ser till fårens behov. Och det är framförallt tre basala behov som vi människor också har. Att äta och dricka och vila. Annars kan vi inte klara oss. Det är grundläggande. Herden leder fåren till gröna ängar där de får gott bete, och han för dem till vatten så att de får dricka, och där hjälper han dem också så att de kan få vila. Och i psalm 23, i grundtexten, jag kan inte hebreiska, men det sägs att det står i en sån form, det här med att han låter oss vila, att Gud är aktiv, och som man kan översätta med att han lägger fåren ner. Han lägger oss ner för att vila. Det är inte vi själva. Gud får göra det. Och så, för att herden måste hjälpa fåren. För de måste vara mätta och nöjda för att de ska kunna vila. Och så får det inte finnas något som irriterar dem. Och de får inte känna någon konkurrens med varandra. Eller någon irritation som ligger och skaver. Och så där. Det ska vara liksom lugnt och tryggt. Och de ska vara mätta. Och det ser herden till. Och då mår fåren bra. Det är helt enkelt herdens uppgift att se till att fåren mår bra. Och för oss då så kan vi, för oss så är ju maten, det innebär Guds ord. Det är näringen, det är kosten som vi behöver för att kunna växa och fördjupas i vår relation med Gud. Och Jesus sa ju om sig själv: jag är livets bröd. Och han säger att den som tror på honom och kommer till honom ska varken hungra eller törsta. Och vi lär ju känna Jesus genom ordet. Och vattnet är ju också en bild för den helige ande. Närvaron och den som liksom finns inom oss, den kraften som finns inom oss. Ni vet, Jesus säger i Johannes 7: om någon är törstig, kom till mig och drick. Och den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta så ska strömmar av levande vatten flyta fram. Den heliga andes kraft. Och så får vi vila. Det är viktigt att vi får vila också. Gud vill ge oss av sin frid så att vi kan vila. Vi får vila när vi, och i vetskapen om att Gud har kontrollen. Jag kan släppa den till honom och jag får vila. Framför allt så innebär ju vilan tryggheten i att veta att herden är nära. Det andra som herden gör för fåren är att han leder dem rätt. Han visar vägen. Han går före. Han föser dem inte framför sig. Utan han går före, visar vägen, och han har lite koll på om han behöver rätta till något. Fixa så att det inte ska vara något som är farligt för dem på vägen. Och han leder dem över de grönaste ängar, ner genom de mörkaste dalgångar, ut med branta klippor och upp på höjder. Och där uppe på höjden finns det vackra, fina sommarbetet. Herden vet både var de friskaste vattenkällorna finns, och de finns oftast i de mörkare dalgångarna. Och han vet också var de lömskaste farorna lurar. Vilddjur, bland annat. Varg, björn, giftiga ormar. Ja, det finns mycket som kan skada och lura. Men det vet herden. Och det allra viktigaste för fåren, det är närheten till honom och att följa honom. För då kommer man rätt. Och för oss gäller ju det också. Och Jesus säger om sig själv i Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus är vägen. Vi ska följa honom. I psalm 86 står det så här. Visa mig din väg, Herre, så att jag kan vandra och leva i din sanning. Hjälp mig att helhjärtat vörda ditt namn. Vörda, frukta eller ära. Respektera ditt namn. Men det där med helhjärtat, det kan också översättas. Bind mitt hjärta vid ditt hjärta. Det tycker jag är gott. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra och leva i din sanning. Och bind mitt hjärta vid ditt hjärta. Ett hjärta som slår mot herdens hjärta. Då kan jag gå i trygghet om att jag går på rätt väg. Sen kommer jag till den tredje punkten, den skulle jag uppehålla mig vid lite mer. Och det är beskydd. För det finns som sagt mycket som oroar och som kan hota fåren. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Käppen, den är en mindre... Ja, inte stav, det är mer en påk eller en klubba lite tjockare i ena änden. Och sen så täljer herden där så det ska vara ett riktigt bra grepp som passar just hans hand. Och med den kan de kan slunga, herden slunga den där med sån kraft iväg så den kan klubba ner vilket vilddjur som helst. Han skriver i boken, den här mannen, att han har sett små herdepojkar med såna där klubbor avsedda för deras storlek då. Hur de supersnabbt hivar iväg den där klubban och när de ser en orm till exempel eller något annat med precision. De vet precis hur de ska göra. Och så vet herden också, så käppen, den är ett vapen. Mm. Men han har inte bara ett vapen. Han har också staven och den förknippar vi ju mest med herden. Vi tänker mest på herdestaven tror jag. Den där långa med liksom en krok eller en ögla längst upp. Men den är inte ett vapen, den är ett redskap för herden så att han kan till exempel lyfta upp ett lamm som har ramlat eller fastnat så här och kan han kroka det om det. Han kan också sträcka ut staven för den når ju långt. Och han kan liksom sträcka ut den så trycker han den lite mot sidan på fåren och följer dem åt det hållet som han trycker. Men han kan också använda staven till att bara lägga ut den på fårens rygg så de känner den beröringen och då vet de... Herden är här. Det är lugnt. Så herden har både ett vapen och ett redskap att använda för att fåren ska känna sig trygga. Få känna att han är där. Och för oss, ja men då är käppen, vapnet, det är Guds eget ord. Det är Guds eget ord. Och det är det enda vapen som vi får använda i kampen för Guds rike. Och sen har vi också en stav och det är den heliga ande. För den heliga ande, det är Guds närvaro hos oss här och nu. Jesu närvaro här. Han sa ju till lärjungarna, jag kommer att lämna er men jag ska sända en annan hjälpare. Den heliga ande. Det är vårt redskap. Han hjälper oss och han påminner oss om vad Jesus har sagt. Och han är också påminner oss om att Jesus och att Gud själv alltid är nära. Så den käppen och den staven har vi också. Men det finns också sånt som kräver en helt annan form av beskydd. När fåren väl har kommit upp på sommarbetet, och då har de gått en lång väg då, genom de här mörka dalarna och allt. Och så kommer de upp på en hög platå där de ska vara på sommaren. Det är fantastiskt, det är jättefint grönt gräs. Herden har varit där innan och sett till att det inte finns några giftiga växter som de kan få i sig eller något annat. Och så ska de ju vara där hela sommaren. Och det är jättehärligt, beskriver han. Men det finns en sak som irriterar. Insekterna. Och jag tänker bara på, ni vet hur det är när man, på sommaren när man ska lägga sig och sova och så har man släckt lampan och så börjar det och så blir man nästan galen och så tänder man lampan och så försöker man att få den där myggan, men det kanske inte lyckas och så, eller så tror man att det lyckas och så släcker man och så börjar det igen. Till slut man kan ju bli tokig för mindre. Ja, i alla fall jag. Ja. Och då finns det finns mycket insekter som surrar kring dem och som kan orsaka lite skada på olika sätt. Men det värsta är näsflugorna. För näsflugorna, dels då så surrar de något fruktansvärt omkring dem. Och till en början med får den mer så här, vad det surrar. Och så försöker de att göra sig av med det. Och de springer, de ser ut som blir som galna. De springer och skrubbar sig mot stenar och trästammar. Gömmer sig i buskage. De försöker allt för att bekvitta här då. Och det kanske räcker för en liten stund, men inte i längden. För de här är så envetna. Och det är inte bara att de surrar och irriterar dem. Utan en del av dem, de söker sig in i den lite fuktiga, varma miljön i fårets mule. Och där lägger de ägg. Och när de äggen kläcks, då blir det larver. Och de där larverna, de arbetar sig in. Ända in, upp och in i fårens huvud, i hjärnan. Och där orsakar de inflammationer. Och i värsta fall leder det till blindhet. De flugorna vill man ju inte råka på. Nej, det finns andra insekter och andra skadedjur som de kan få också som inte är roliga. Men det här är speciellt. Och det är lite frädiskt eftersom de då har en sån, det här med att de liksom inte bara irriterar utanför utan de tränger sig in på djupet. Men det finns ett botemedel. Och det är att herden smörjer fårens hela huvud med en speciell olja. En speciell blandning. Det är olja, men det är också tjära och något mer brukar de ha det. För det är någonting i det där då som inte flugorna tycker om. Det är väl doften antagligen. Och när herden har gjort det, då får fåren vara i fred. Och jag tänker att för oss är det ju så att vi också behöver beskydd. För det är väldigt mycket som surrar runt omkring oss. Och det finns såna här små parasiter som de här flugorna som liksom visar sig i felaktiga, i destruktiva tankebyggnader som vi liksom tar in i vårat sinn. Och det vill äta sig in också i våra hjärnor och tankar och sinnen. Och det gör det ju genom att vi tar ju in så otroligt mycket hela tiden. Alltså vilket enormt informationsflöde vi står i jämt, hela tiden. Nu har inte jag min telefon här framme då, men i den där lilla telefonen som man kan ha i fickan, där finns allt. Och vi kan få veta allt, i realtid kan vi veta vad som sker på andra sidan jorden. Det är nästan så vi får veta det innan det har hänt. Alltså det är så mycket information och all information är ju inte god. Och hur ska man sortera och hur ska man liksom hålla sig, nykter i allt det där. Alltså ha en, så det blir sunt. Det är ju en konstant ström och det är det ju, vi möter ju mycket olika tankar och sånt genom de platser vi är på dagligen. Bland arbetskamrater, i skolan. Vänkrets, grannar, så finns det ju många olika tankar och åsikter och så där som vi möter. Men det är ju också ett stort flöde genom media och den digitala världen. Det är ju så, det går ju inte att förstå riktigt. Men vi är väldigt, väldigt utsatta och ni vet att, för det var väl alldeles nyss nu som det var källkritikens dag, va? Att det behövs en sån säger ju något om hur det står till med det vi får, informationen vi får. Det är så mycket lögner. Det är så mycket som är hopsatt och hopklistrat så att säga. Fast det är egentligen, så det är inte sant, men det ser sant ut. Vi kan inte lita på vad som sägs ens i nyheterna. Vi kan inte lita på bilder vi ser. Och det blir liksom inte bättre med det, utan det blir ju bara värre. Då tänker jag att det är väldigt viktigt. Det är viktigt att vi kan se det och avslöja det som inte är sant. Som inte är bra, som inte är nyttigt. Avslöja de där små parasiterna som vill äta sig in och förstöra våra tankebyggnader. Och det är ju så att splittra och förstöra, det vet vi vem som vill göra det. I andevärlden, det är djävulen och det är vad hans namn betyder. Kasta isär, splittra och förstöra, skapa konflikter, skapa misstänksamhet. Det är väldigt mycket som vi splittrar våra tankar idag. Och då tänkte jag så här, när jag gick i skolan eller när jag gick i lågstadiet, och det är lite jobbigt att säga det för det är ju typ 50 år sedan. Men i alla fall så är det. Jag tycker inte det är så länge sedan, men det är det ju. Ja. Fast det kan man ju inte tro, eller hur? Nej. Jag ville bara ha det liksom, så att jag kände att... Men då var det så här, vi hade kristendomsundervisning i skolan. Jajamän. Särskilda böcker för det. Vi gick till kyrkan på avslutningar och vi gjorde det på första advent. Då gick vi alltid till missionskyrkan. Min mamma spelade orgel, det tyckte jag var jätteroligt. Vi lärde oss salmer så att vi skulle kunna dem när vi gick till kyrkan. Men inte bara det, varje morgon så sjöng vi en salm och så bad vi Fader vår innan vi började vår lektion. Hela lågstadiet. Min fröken spelade med ena finger så på tramporgen. Men vi gjorde det, för eftersom då var det naturligt. Då var kristen tro en del, och en naturlig del av vårt samhälle och vår fostran och vår uppväxt. Faktiskt ända till dess då. Och lite till ändå. Det fanns de som fick den här morgonandakten i skolan ett tag till. Det berodde lite på vilken lärare man hade. Men lärarna av den gamla stammen, de gjorde ju det bara. Så länge de kunde. Idag är det ju helt annat. Nu är man jätterädd för att det ska vara någon form av kristet någonstans i skolan. Det är vi får inte påverka. För vårt land har blivit så sekulariserat, alltså avkristnat. Vi är ju faktiskt ett av de absolut mest sekulariserade länderna i hela världen. Vi är värst, eller bäst på det, men det är egentligen värst. Det är inget bra att vara bäst på det. Och det finns ju då som sagt en rädsla, det märker vi när vi hör debatter, politiska debatter och annat, finns det en rädsla för kristen tro. Därför vill man ta det i skolorna, man vill helst inte ha det någon annanstans än i kyrkan och lite så här för sig självt. För det. Och i takt med att den här sekulariseringen har ökat då, så blir vi ju mer och mer så att säga tillvanda i våra tankar, vårat sätt att tänka, så att vi sakta men säkert blir utsatta för de här små parasiterna som letar sig in och vill äta upp, ändra våra tankebanor, tränga in i våra sinnen. Och idag förväntas vi bejaka sånt som vi överhuvudtaget inte kunde hitta på kartan när jag var 7-8 år. Det fanns inte. Men nu är det en annan melodi. Och här behöver vi verkligen se upp i dubbel bemärkelse. För vi behöver vara vaksamma på vad som händer. Det säger ju Jesus också, så det är väldigt bibliskt. Var vaksamma på vad vi tar in. Och vaksamma över våra tankar och känslor, alltså våra sinnen. Vad fyller jag mig med? Och vi behöver be mycket för våra barn och ungdomar. För det är inte lätt att växa upp idag under de omständigheter som råder. Och vi behöver också se upp på Jesus, på korset. För det är där vårt beskydd finns, vår kraft och vår styrka. Och det finns ju då ett sätt för oss också att få beskydd för de här små parasiterna. Vi har fått blodets beskydd genom vad Jesus har gjort på Golgata kors. Och vi kan också få bli smorda med oljan som ett tecken för den helige ande. Och vi ska ge möjlighet till det senare idag. Att både att få bli smord och bli tecknad med korsets tecken. Det här smyger sig ju in så mycket konstiga tankar, va? Och har gjort under lång tid. Och det är det som är farligt när det kommer lite i taget bara. För då är det inte så lätt att avslöja det. Det finns ett talesätt att det bästa sättet att koka en groda är att lägga den i kallt vatten och öka temperaturen. Lägger du den i kokat vatten så hoppar den ut direkt. Men, och jag vill bara ge ett litet exempel från mitt eget liv. Det är viktigt att vi kan se, liksom avslöja lögnen, va? Och följa sanningen. Och Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. För ungefär 17 år sedan så var jag jättenära att springa in i den där berömda väggen, ni vet. Men jag hade en bra läkare så han hejdade mig i tid. Och remitterade mig till något som kallades stresshantering. Det tyckte inte jag att jag kanske behövde, men han sa jag gör det. Ja, det var bra, det tror jag. Och då fick jag träffa en kvinna som har jobbat med detta väldigt, väldigt länge. Jag trodde inte att det problemet med liksom utbrändhet och utmattning hade funnits så länge, men det hade det tydligen. För hon hade jobbat med det i 30 år redan då. Och det gick ut på att vi skulle vara en grupp och vi fick dels teoretisk undervisning om vad som händer i kroppen när man blir utsatt för långvarig stress. Vi skulle också lära oss känna vår kropp så att vi kunde, liksom, man tappar liksom, när man blir väldigt stressad, då kan kroppen liksom stänga av. Så man har liksom egentligen ingen koll på kroppen, man har inte koll på musklerna och man spänner sig mycket och sådär. Man skulle få kroppskännedom och så ingick det ju då avslappningsövningar. Jag visste att det kunde förekomma övningar som var kopplade till alltså yoga eller qigong eller något sånt där. För det hade hon talat om. Men jag tänkte, jag tänker inte göra de övningarna. Men jag kan vara där ändå. Kanske kan det betyda något för någon annan att jag finns där. Men jag var ju trött så man orkar ju inte så mycket liksom då heller. Men i en av de där övningarna så blev det så tydligt för mig. För det var ju mycket handlar ju om att spänna sina muskler och sen ska man slappna av. Spänna och slappna av. Och det är ju inget konstigt. Det kan man ju göra. Men jag reagerade för den här läraren eller instruktören som vi hade då. Hon säger att och nu låg vi på en matta på golvet på rygg. Nu ska du fokusera på ditt centrum. På din mage. För det är där som din kraft och energi finns. Och så ska du hämta kraft inifrån det. Då tänkte jag så här, nej du, jag har inte mitt centrum i magen. Jag har inte mitt centrum i mig själv. Det är inte hos mig jag kan hämta någon kraft. Jag är ju för all sin dag utmattad. Men det är Jesus som är mitt centrum och det är hos honom jag kan hämta kraft. Hur utmattad jag än är så är det hos honom. Önskar jag att jag hade kunnat sagt det på det sättet där, då, men det gjorde jag inte. Jag var ju utmattad. Jag orkade inte, men det var så det sa i mig. Så medan när de gjorde de övningarna så, Jesus, du är mitt centrum och jag öppnar mig för dig. Så bad jag under tiden. Och när jag gjorde övningarna hemma, för vi skulle ju gärna göra det hemma, så lyssnade jag på en skiva med lovsång och instrumental musik. Frihetens vingar, en del av er känner till det. Helt fantastiskt. Och när jag gjorde det och sträckte ut mig och slappnade av, jag fick sån frid. Så tänkte jag, vad i all sin dag var det för låt nu som var? Det blev så otroligt fridfullt och gott. Då tittade jag, för jag kom inte riktigt, jag hade lyssnat jättemycket på den skivan. Men jag kom inte precis ihåg vilken sång det var eller låt. För det var ju som sagt bara instrumentalt. Så tittade jag i skivomslaget och då såg jag, jo den sången handlar ju om att jag har min identitet i Gud. Inte så konstigt att jag fick sån frid. Men så lurigt det är, för i alla såna här sammanhang där man ska få hjälp mot stress eller hjälp för att man ja, utarbetad vad det är, så blir man erbjuden de här övningar som har med de österländska religioner, ideologier, filosofier att göra. Och då handlar det om att du kan. Och du ska upptäcka din kraft och vem du verkligen är, och du ska kunna nå din fulla potential. Jag läste i en sån här liten på en hemsida som handlar om yoga, då står det att syftet med yoga att du ska få en upplevelse av och upptäcka den du verkligen är, nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur och göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential. Det kostar väldigt mycket pengar för att nå dit och för att få ta del av detta. Men jag tänker, ja, det är som om jag liksom själv i mig själv skulle ha någonting som kunde hjälpa mig att förstå livets mening och varför jag är här. Det har inte jag i alla fall i mig. För jag tänker så här att en sak vet jag, att jag har väldigt lite, det vill säga ingenting alls att göra med att just jag blev till och finns på den här jorden. Och det har inte ni heller med att ni finns. Det kan vi vara säkra på. Det var ju inte mitt beslut eller mitt initiativ. Eller hur? I mitt fall så var det min mamma och pappa som tog ett beslut. Men ytterst så tror jag fullt och fast att Gud såg till det, var med och ville mitt liv. Annars hade jag inte stått här. Därför det är Gud som ger livet. Det är han som är livet med stort L. Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet med stort L. Det kan inte bli tydligare. Det kan inte bli tydligare. Och det är inte en väg av alla vägar. Eller en sanning bland många. Nej. Vägen, sanningen och livet. Det är bestämt. Min fulla potential finns i sanningen om att jag har min identitet i Jesus Kristus. Som har gett sitt liv för mig på korset. Och därför kan jag leva i frihet, i glädje. Jag kan få uppleva frid och trygghet i herdens famn. Och det kostar inte ett öre. Det är fullständigt gratis. För det är nåd. Och det är vad nåd betyder. Gratis. Jag kan inte ta åt mig äran för det för en sekund. Allt är hans verk. Och som sagt, för allt det vi möter finns det beskydd. Och Paulus talar också om vapenrustningen i Efesierbrevet 6. Skriver han om det. Bland annat om frälsningens hjälm. Väldigt bra, den skyddar mot våra tankar och intryck. Sanningens bälte. Liksom, det ger stadga åt hela kroppen. Och så vidare. Vi behöver stå dagligen under den helige andes smörjelse och blodets beskydd. Vi behöver leva nära den gode herden. Och då behöver vi ta tid med Gud i ordet och bönen och vara måna om det. Det är ju skillnad den lilla stund vi avsätter. Om det så bara är 5 minuter så gör det skillnad. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all skuld la Herren på honom. För att vi skulle bli fria. All skuld la Herren på Jesus. Jesus har gjort allt som krävs. För att vi ska kunna leva i en nära relation med Gud. Och ett citat, en mening här i boken som liksom sammanfattar. Eller som är, ja. Han skriver så här. Det är alltid klokast att vandra nära Kristus. Det är den enda platsen där det finns verklig trygghet. Salmen inleds ju med orden. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Min, det är ju den nära relationen det kopplar till. En personlig relation. En sån där man är ansikte mot ansikte. En ansiktsrelation. Och uttrycket inget fattas, i det ryms att vara fullständigt tillfreds med den gode herdens vård. Och därför inte begära eller ens längta efter något annat. mätt och nöjd i herdens närhet. Där får vi vara, där får vi vandra och där får vi bo. Och det kom en sångstrof till mig när jag höll på med predikan. Det var den här strofen bara, allt jag behöver är mera av Jesus. Mer av den gode herden, att få vara nära honom. Amen. Jag ska be en bön och sen ska Jonathan och teamet ta med oss i en sång. Och vi kommer sen att erbjuda då att få bli smord med olja. Men jag ska berätta mer om det efter sången. Men vi ber. Jag tackar dig Herre för att du är Gud. Du är den du är. Du har alltid varit, kommer alltid att vara. Du är av evighet. Och jag tackar dig för att du sände Jesus för att förklara för oss vem du är, Gud. Och Jesus i all sin godhet visade hur kärleksfull du är. Att du är den gode herden. Och Jesus visade så att han gick i döden för att visa din kärlek. Att du älskar oss, att du offrade dig själv för oss. Och vi tackar dig för att vi får ta del av den vissheten och att vi får beklädas med blodets beskydd när vi går med dig. Och att du också har gett oss den heliga ande som vill hjälpa oss och påminna oss om allt som Jesus har sagt. Och att vi får leva i möjlighet att leva i din närvaro varje dag och varje stund. Tackar dig Herre för det. I Jesu namn. Amen.